Det här programmet presenteras i samarbete med Tibber. I detta avsnitt har Anders besökt NIOTs flådiga showroom på Karl Johan i Oslo. Det första utanför Kina. Och vi snackar svenska självkörande lastbilar från Einride och prisexplosion på begagnade elbilar. Och så tittar vi norrut för att förstå hur mycket som finns att tjäna på klimatomställningen. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Välkomna till Sveriges största teknologipodcast.
Jag la till det, att det är den största nu, för jag kollade de där topplistorna efter förra snacket. Vi var först, men sen ser det som att vi har droppat igen, så det verkar som att man slänger mycket sådär. Precis när vi kommer ut, då är vi störst. Ja. Och det är väl då man tittar.
Precis, när jag tittade så var vi tredje störst. Ja. Men det är ändå, alltså om vi är störst eller tredje störst, det är ändå ganska okej ändå.
Egalt skulle jag säga. Darknet Diaries har jag börjat lyssna på där då, som jag fick tips av Alfred i förra showen. Jättebra, så det kan vi verkligen rekommendera. Särskilt avsnittet om Pirate Bay som jag tyckte var jättekul att höra på.
Fast nu ger du dem lyssningar då, så att det trycker ju ner oss på den här rankingen.
Jag vill höra av oss till honom där och försöka få honom att ge lite tillbaks cross-promote här.
Ja, exakt. Jag lyssnade på en podcast som en kompis gör. Hon rekommenderar en podcast som heter Flashback Forever. Och sen dess har jag inte lyssnat mer på hennes podcast. För jag gick direkt över och lyssnade på den. Så gör inte det nu, om ni nu eventuellt är kvar.
Kan man klippa bort det här nu?
Har ni några andra bra poddar? Förresten, det har vi aldrig pratat om den här podden, vad ni lyssnar på. Jag kan säga att jag lyssnar på en komiker som heter Anton Magnusson. Mm-hmm. Känner ni henne?
Nej.
Skåning. De är ett kollektiv i Skåne där som håller på med ståuppkomik. De har en ganska bra sån scen, lite underground stand-up comedy. Och tycker han är hysteriskt rolig. Han är speciellt i avsnitt med en rap-kille som heter Färska Prinsen. Mm-hmm. Med musiker. Det är inget du känner till, Fabian. Du är ju lite DJ och så.
Inte alls. Nej. Jag lyssnar ju på Flashback Forever då, som sagt, som är en podcast som handlar om Flashback. De lyfter då tre trådar i Flashback i regel varje avsnitt. Och det är extremt bra humor, måste jag säga. Smart humor, rolig humor och väldigt politiskt inkorrekt ofta. Rekommenderas.
Det lät inte på hispitchen som något jag skulle vara intresserad av.
Men det är skitroligt. Det är så, för det är tre tjejer som gör det. Det är ju ganska annars ett manligt forum det där med Flashback ju. Ja. Så att det är, alltså de tar sig an detta med kärlek och humor och också stor liksom internetkunskap kan man säga. Och liksom för oss som är uppfödda med internet så är det så himla fint att liksom se hur de jobbar liksom med, de gör research kring trådarna, kollar det Wayback Machine och det är underbart att se.
Ja, vad roligt.
Lyssna.
Hur kan du ha tid egentligen? Vi kanske ska nämna det för lyssnarna också, att jag och Fabian driver ju Hälsa Hemma, en vårdcentral som åker hem till våra patienter med elbilar i Göteborg. Och jobbar hela tiden. Alltså jag har aldrig jobbat så mycket som jag gör nu.
Det är helt sjukt.
Hur kan du ha tid att lyssna på podd, Fabian?
Nej, det har jag ju inte, utan det sker ju kanske i bilen på väg till patienter eller så. Men oftast så ringer jag ju patienter och pratar med patienter i bilen också, så det har jag knappt heller. Jag har ett färskt avsnitt av Flashback Forever som ligger här och väntar, men det får vänta ett tag till. För nu ska vi ju spela in podd.
Just det, vår egen podd, ja.
Vad ska
vi
prata om idag? Just det. Alfred, du ska väl få säga ett poddtips kanske idag innan.
Jag är ju pappaledig, så jag kan ju hålla på länge då, men det ska jag inte göra. Alltså, om man inte har lyssnat på Hardcore History, då tycker jag man ska göra det. Det är riktigt. Men då får man ju verkligen ha tid. Det är så här 35 timmar om första världskriget. Men det är så...
Oj.
Alltså, ursäkta språket. Det är Fabian, du har fått mig att börja svära. Men alltså det är så... Det är den snubben, Dan Carlin, han kan göra historia intressant, så att det sjunger om det. Sen så tycker jag Stormens utveckling är skitroligt. Det är väl också en sån här Malmö-komiker liksom. Men det faktum att Ola där i Stormens utveckling, en gammal gymnasiekompis till mig från Luleå.
Det finns hur mycket som helst roligt att lyssna på. Alltså det är bara tiden som tryter.
Ja, så är det ju.
Fabian, hur är läget annars?
Ja, hur går bilen? Jag måste ju berätta, för jag har haft en uppenbarelse i veckan. Nu ser vi verkligen, jag tänker att Alfred kanske kommer gilla det här, för det handlar ju om självkörande bilar och så då. Och det handlar lite om Hälsa Hemma också. Vad är Hälsa Hemma egentligen? Det är ju en vårdcentral som liksom tar, det är ju ett tjänsteföretag liksom, som tar liksom tjänsterna till kunderna fysiskt liksom. Vi åker med läkare och sköterskor fysiskt till våra kunder då, när det behövs. Och det jag ser framför mig är liksom att i framtiden så kommer allt mer att börja rulla. Liksom allt mer kommer hamna på hjul. För när självkörande bilar kommer, då blir det plötsligt mycket, mycket billigare att ha verksamheterna rullande. Inga hyror. Ni vet ju hur hyrorna ser ut. Om en simpel liksom, frisörsalong ska ha i stan, va? De betalar ju liksom hur höga hyror som helst för att ha förbipasserande som går förbi och så. Men här istället med självkörande bilar, då kan ju liksom, du kan ha en frisör som kommer hem till dig. Du kan ha liksom en, inte vet jag, alltså du kan ha allt som du i vanliga fall åker liksom till och gör på plats kommer du kunna få mer till det. Så vi kommer ha liksom den här liksom bilden jag ser framför mig. Att vi kommer ha rullande städer med en helt rullande tjänstebolag. Inte bara läkare och sköterskor utan liksom, alla möjliga tjänsteföretag som du är van, liksom van att gå till i vanliga fall. Vad tror ni om den här spaningen? Fan vad smalt.
Fabian, för flera år sedan så hade jag ett scoop och du sköt ner det så, kommer du ihåg det? Jag har gått och tänkt på det alltså, sen 2017.
Var det den där om att bensinstationer kommer börja ha bry sig om elblister istället för om bensin? Ja, det var ju ändå en lågågård sådär annars.
Då var det en ganska bra parallell, Fabian. Nu.
I know. Ja. Okay, men Alfred, what's the verdict?
Nej, men jag tror du är på någonting. Sen så är det väl så här, för frisörer så handlar det väl mycket om att utnyttja sin tid effektivt. Om de kanske inte spelar så jättestor roll för just frisörerna, om de kör till sina kunder eller om de bara åker till sina kunder. Så att för dem, det, oavsett så blir det ju tid som de inte kan lägga på att klippa liksom. Utan det som jag har uppfattat att ni gör är ju att ni har ju massa arbete som ni kan göra medan ni är på väg. Vilket gör att det liksom inte försvinner den arbetstiden liksom. Och det kanske blir svårare för just frisörerna då, om inte de har saker de behöver göra mellan sina kunder. Men annars så tror jag du är helt rätt ute med spaningen.
Vi kan ju nämna hur vi gör kanske också där. Att vi, när en läkare åker ut på ett hembesök, då sitter läkaren och jobbar i passagerarsätet i bilen. Och så är det en typiskt en administratör som kör. Och på så sätt så, visst lite tid går åt till att faktiskt styra bilen då, men läkare och sköterskor och specialister, de får vi utnyttja liksom full kapacitet på.
Ja, frisören är ju inte riktigt lika liksom dyr i drift heller som en läkare eller sköterska är, och med tanke på lokalerna är inte gratis här, så kanske går ihop ändå, får man räkna på. Alfred, hur går bilen?
Bilen går bra. Nu äntligen är den tillbaks och frisk och kry. Försäkringsbolaget tog det här med AC-kompressorn som vi snackade om senast. Ja, och allting är tipptopp med bilarna. Förutom att jag möjligtvis hade lite, alltså ganska läskigt måste jag säga, ganska mycket naturupplevelse på vägen hit till där jag sitter och spelar in det här.
Oj, det är inte alltid bra i en bil.
Nej, det var verkligen sådär. Det kom ett rådjur som jag såg på i god tid och fick liksom bromsa in lite lugnt för, och så vet man, kör långsamt, det kan komma ett till. Och sen precis efter så höll, då var det alltså en lastbil, så naturupplevelse med asterisk i kanten, men en lastbil, han måste ha kollat mobilen eller någonting, men en ganska smal landsväg och han bara kom över och så, ja men 20% in på min fil, så jag var nära att behöva köra ner i diket liksom. Innan han, och då satt man, var lite chockad över det, innan jag alltså en kilometer senare fick panikbromsa för en superstor älg.
Oj.
Så det var en riktig så här händelserik resa. En och en halv mil som jag hade hit. Men,
du bor i Fällingsbro och så har du kontoret i Arboga, va?
Ja, stämmer.
Rätt,
stämmer.
Och det är långt. Jag åkte förbi det faktiskt. Vi var i Oslo här förra veckan. Jag svängde förbi. Jag var inte förbi just det, men jag såg Fällingsbro-skylten, så tänkte jag att jag skulle ringa, men så sket jag det.
Ja, du gjorde det.
Ja, då ser man vilken bra historia, Anders. Ja.
Ja. Men hörni, jag har mer att berätta.
Ja, berätta.
För att faktum är att jag har inte gjort som Anders och åkt på bjudresa till Belgien, men jag har varit på flådig invigning och avteckning av Kia EV6 i metropolen Lindesberg, som också ligger här i närheten.
Oj,
av
okay.
Avteckning? Alltså Sverige-lansering?
Nej, det var nog ingen Sverige-lansering, men det var i alla fall en lokal lansering. De hade ett skynke över bilen. Det kommer lite mer om det i nästa avsnitt, tänkte jag, för vi hade så mycket att lyssna på det här avsnittet ändå.
Den såg jag häromdagen, Kia EV6. Den är ju skitcool, alltså, tycker jag. Låg bakom den.
Lite sneak peek. Jag är ganska imponerad av den här bilen. Alltså det, men det kommer mer i nästa avsnitt som sagt.
Spännande.
Och sen måste jag faktiskt få berätta. Förlåt om jag breder ut mig här. Men vi har snackat om skogen nu. Och jag jobbar ju som investerare. Jag har bland annat investerat i Hälsa Hemma ju och hjälper er att bygga det där bolaget lite grann. Och nu äntligen, det var ett tag sedan jag investerade i det här bolaget. Men nu i veckan så fick vi dra skynket av ett annat bolag som jag investerade i då, som heter Air Forestry, som är så coolt.
Vad sa du? Air Forestry? Luftskog?
Luftskogsbruk typ. Okay, Air Forestry. Och det är alltså så coolt. Vi håller på och elektrifierar skogsbruket och gallring av skog och gör det från luften med drönare, som gör att man alltså slipper köra med såna här stora dieseldrivna skogsmaskiner bland träden. Istället så kan vi alltså flyga till träden med AI och sen lägga på en grej som kryper an runt stammen på trädet ovanifrån och använder gravitationen för att liksom färdas längst ner med stammen och kapa grenar och kvistar och grejer på vägen ner. Och sen så bara kapar stammen längst ner vid marken och så lyfter trädet ut till vägen.
Nej.
En sån drönare känns som att den måste vara enorm. Det är inte som jag föreställer mig en liten sån här...
Du köper inte på Teknikmagasinet. Det gör inte. Nej, men det är bra teknisk höjd i det här bolaget. Så en av grundarna är elflygsexpert. Har jobbat med det här länge och en tänkbar gäst för oss att bjuda in, skulle jag säga. Så att de bygger alltså en helt egen drönare som ju är gigantisk jämfört med de drönare man ser framför sig.
Men det här är ju så jävla framtid alltså. Jag bara ser det här framför mig, det känns ju verkligen framtid.
Wow. Man läste en del av Facebook-kommentarerna från folk som inte har fattat och som bara, man märker att de inte tror att det här kan gå på riktigt. De bara skrattar åt att det här, de måste ju ha drömt ihop någonting eller knarkat de här killarna. Liksom. Men man ska säga det att den första tillämpningen är att inte gå på slutavverkning av fullstora träd, utan det som faktiskt är det mest kostsamma i skogsbruket, det är att gallra bort mellanstora träd för att göra plats liksom halvvägs in i livslängden, och då väger träden bara så här 50-60 kilo eller något sånt där. Men då är också, det är då de står som tätast, så då skapar man ju så stora skador när man kör in i de här gigantiska maskinerna som är dimensionerade för slutavverkningen. Så att, det här är riktigt, riktigt coolt faktiskt.
Vad tar de vägen sen, de här träden? Då flyger den och lämnar den någonstans i en hög.
Man kör liksom ut med en långtradare med ett containerstort batteripack som blir liksom hubben där man jobbar för dagen. Och så har man ett par drönare som kan flyga 30 minuter i taget från den här hubben liksom. Och köra och lyfta träd och sen så stanna och ladda eller byta batteripack och så vidare. Så att det är liksom pilotfasstudie nu och... gigantiska kunder som är på väg in utan att säga för allt för mycket. Och de behöver folk, så om man liksom jobbar på något sätt med de här grejerna och allt från liksom att bygga drönare och mekanik och så vidare till programmering till skogsbruk.
Liksom. Men liksom, man kan då liksom bara säga så här, de här träden vill jag liksom ta bort och på en typ av karta så här, bara, ding, 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 det. Och så bara åker den ut och så gör den sin magi.
Ja, alltså vi har mänskliga operatörer inblandade. Okay. Men så att det människorna inte kommer behöva göra är att ta sig fram till träden. Sen inledningsvis åtminstone så kommer vi att ha människor inblandade i att så här, lägga an runt trädet. Det är för komplicerat ännu. Mm. Men det är väl nästa steg såklart, att när man väl flyger och gör det i stor skala, då kan man ju börja försöka automatisera det steget också. Det är ju, oavsett så är det en jättestor liksom, tidsvinst när en person kan köra tre drönare samtidigt, istället för att man ska hålla på och kryssa fram med en maskin och liksom ta ett träd i taget.
Instinktivt känner jag bara, nej, det här är för konstigt tänker jag. Liksom. Och då brukar jag ändå vara liksom väldigt positiv.
Okej, okay. Ja, men vad skönt att någon ska ju vara den.
Det är liksom det typiskt disruption då, när, det är liksom, när man verkligen har hittat någonting som man kan revolutionera. Mm. Men det känns som att det kommer... Ja, jag vill gärna se det här för att liksom tro på det. Ja,
vi noterar det. Men jag är på. Anders är skeptisk.
Får du gärna göra. Ja. Men som sagt, de behöver folk. De finns på riktigt. De håller till i Uppsala vid Lantbruksuniversitetet där. Och några av de största skogsbolagen är på vägen som kunder. Så att, vi visar det gärna på riktigt sen, Anders.
Ja, det är bra.
Ja, jättekul. Ja, men det kommer jag nog titta på. Kan flyga dit.
Du, Anders, du har varit i Oslo hört.
Ja, just det. Nej, men vi ska ju höra om det alldeles strax här i inslaget om Nio. Och det, alltså jag måste bara säga att det är helt sjukt när man kommer in i Norge och elbilsrevolutionen där. Vi har pratat om det i omgångar. Men man ser på bilarna där i Norge, för där har de har så här två bokstäver och så har de fem siffror. Och då så har de alla elbilarna börjar på bokstaven E. Så heter de EL eller EK eller EB och så vidare. Så att ser du de två bokstäverna och de börjar på bokstaven E, så vet att det är en elbil. Och alltså varenda ny bil man ser är en elbil, ska jag säga, i stort sett. Jag såg någon stackare med någon sån här ny Skoda, så tänker jag bara nej. Liksom, det var ingen Enyaq då, utan det var liksom en bensin. Men de kommer nog ändå hålla sig i värde nu när det är så pass få. Det är ju då 9 av 10 bilar som säljs i Norge är elbilar, inklusive hybrider. Räknar man bort hybrider så är det 8 av 10 som är batterielektriska.
Ja, det är sjukt.
Och bland privatkonsumenter så är det 9 av 10 som är rena batterielbilar. Så det är företagsmarknaden som står för fossilbilar då. Och jag pratade, vi pratade om det i podden tidigare, jag pratade med en bekant där som driver en hantverksfirma i Oslo. Och han berättade att hans stora problem med, han ville väldigt gärna ha elbilar då till sina anställda, de har sån här, lägger klinkers och grejer. Men hans problem var att de kan inte ladda dem här, för de tar sina liksom hantverksbilar hem och så bor de typiskt inne i stan i små ettor och sådär. Och då finns det inte till och med gatuladdning, så då kan de inte ha elbilar även om man vill.
Det är ett infrastrukturellt problem då helt enkelt.
Ja, okay. För de åker ut hem till privatkunder sen då, och så ställer de sig där och där kan de liksom inte stå och koppla in sig och ladda på kundens el liksom, eller ens lita på att det finns möjlighet att göra det.
Det är nästan lite konstigt att vi liksom inte kommer att beröra Glasgow och klimatmötet i det här avsnittet. Vi får väl se om vi kan ta en take på det liksom längre fram när vi har något nytt att komma med. Det mesta är ju redan sagt. Liksom. Men en sak som kom därifrån var ju att det fanns flera biltillverkare som gick ihop och lovade att bara sälja elbilar från och med 2040. Och då var ändå inte alla med på tåget. Liksom. Ja. Alltså, om man kollar på Norge nu då, liksom, det är så här 2021 och 8 av 10 sålda elbilar. Det är så tydligt att det finns ju ingen som kommer att kunna sälja något annat än elbilar 2040, oavsett om man har lovat det eller inte. Så att det...
Nej, men det som är deppigt är ju att det är ju deras, den planen de jobbar mot också. Så de räknar med att sälja förbränningsmotorbilar liksom under den här perioden och kommer inte upphandla tillräckligt med batterier. Alltså det kommer ju bli en kalldusch för många under den här perioden.
Mm, det blir ett slagfält detta. Oj, jag vet inte vad som händer. You know what really grinds my gears? Det är någon som bryter showen här, jag vet inte.
Just det, det här skulle bli ett återkommande inslag nu när du är surgubben Fabian.
Ja, precis, exakt. This really grinds my gears då, som Peter Griffin säger. Jag har ju kört en del bil, bland annat i Stockholm. Inte fått p-böter den här gången. Inte vad jag vet, kan ju vara att någon har tagit bort på rutan eller att jag flugit av, men inte vad jag vet. Däremot, så någonting som man märker när det blir så här mörkt som det ju plägar blir i det här landet, det är ju det här med helljuset. Och det här, jag håller på att bli tokig på detta. Så här, alla ni som lyssnar på detta, ni är ju smarta, intelligenta människor. Förstås vill ni lyssna på den här showen, så ni vet ju detta. Men jag vill ändå poängtera detta för de som inte väntar. Ni kanske kan upplysa andra omkring er. Att det kan ju vara så till exempel att om man som bil åker i en backe, vad händer då med ens helljus om man, eller ens halvljus? Vad händer med ljuset om man åker i en backe neråt? Vad händer med de som är mötande? Hur upplever de ljuset från bilen då?
Besvärande.
Exakt, som att man har helljus på. Fast man har inte helljus på. Då tenderar de till att göra vad då? Jo, de bländar mig istället tillbaka. Pang! Rakt upp i ansiktet så får man liksom 4000 watt av liksom ljus.
Men du har Model 3.
Ja.
Och vi har Model 3. Och jag var ute och körde med min frus Model 3 ute i mörker. Och varenda, jag körde med halvljus, varenda bil blinkade på mig. Så svängde jag in vid vägen och så kollade jag. Och den är ju helt feljusterad. Någon uppdatering har liksom satt lamporna upp i luften. Liksom.
Det här är ju ett återkommande problem på trena. Det ska vi säga. Att man ska, att de faktiskt, det är ett säkerhetsproblem. Så det är otroligt hur dåligt Tesla har hanterat det, måste jag säga. För att i de här mjukvaruuppdateringarna så har den då nollställt ibland inställningen på ljusinställningen, så att man då bländar en massa människor. Ja, jag visst, det är säkert det som ligger bakom detta också. Men det är ändå påfallande hur det nästan alltid bara är i nedförsbacke. Och det jag ändå vill ifrågasätta här lite, det är ju liksom det här beteendet av att blända mig tillbaka. Det blir ju lite sådär, om man nu bryr sig om trafiksäkerhet, så blir det ju lite kontraproduktivt, blir det inte det?
Ja, det är svårt det här med att liksom ta hämnd på sina medtrafikanter. Det sprider ju liksom... Och samtidigt, jag tycker ändå det är ganska ofta, ni vet när man möter... Jag tror att det är förr i tiden när man tog körkort, då fick man lära sig att man skulle slå på helljuset lite innan mötet, när ens ljuskägla ändå liksom hade passerat den mötande bilen.
Okay.
Ja. Det upplever jag att jag möter förare ibland som slå på helljuset igen lite för tidigt och därför hinner blända mig.
Just det.
Och varenda gång som det händer så min ryggmärgsreflex är, nu jävlar ska jag hämnas.
Exakt, min med.
Och så är det bara, det finns ju ingenting man kan göra. Vad ska jag göra för att hämnas? Det finns ju ingenting som går
och jag att sitter göra. Ju nu då med liksom beredd på helljuset i varenda backe. För nu då när det kommer folk och börjar blända mig för att de tror att jag har helljuset på, vilket jag inte har, då vill jag ju visa så här, nej, jag har inte helljuset på. Det här är mitt helljus.
Kan du inte bara justera lamporna så att de pekar rätt? De måste du hålla på.
Jo, fast även när man justerar dem rätt så har man det här problemet på träna, för de har dåliga lyktor tror jag faktiskt. I alla fall den, jag tror de har fixat lyktorna nu på de sista bilarna, så det skulle vara en anledning att uppgradera.
Men jag måste ändå nyansera det. Jag tycker att när jag kör i mörker så brukar folk vara schyssta, och så blir det ett kort blink när man har liksom glömt, för det händer ibland att man glömmer att blanda av. Det händer den bästa. Mm. Men sen så kommer ett långt blink om man inte åtgärdar det tillräckligt snabbt.
Mm. Och då kör du av vägen, för då är du helt bländad.
Ja, nej, men precis. Nej, men det är ju mitt fel. Liksom. Men det är väldigt sällan jag gör det, skulle jag säga. Det är mer ofta åt andra hållet att jag bländar på andra.
Ja, jag får bara arga blinkningar när jag har på Teslas heliusautomatik, som fortfarande är helt åt fanders och under all kritik. Liksom. Då är det många medtrafikanter som blinkar surt på mig tills jag stänger av den igen, tyvärr. Jag tyckte den hade blivit bättre mot slutet av förra mörkersäsongen, och nu är det som att den är sämre igen.
Alltså, jag håller med. Nej. Den är katastrofalt dålig. Det kan ju inte vara så att någon har kört i ett mörkt land med den här. Alltså, den är ju helt, helt värdelös. Det är ju otroligt. Det är bara helt random när det är helljus och när det är halvljus.
Sneak peek igen på Kian. Det var så skönt att vara ute med den. Och bara Matrix lights som bara funkar. Och så här, bara, det saknar jag verkligen i Teslan. Ja, jag önskar det var bättre. Ja.
Men skulle du köpa Tesla igen, Alfred, om du skulle köpa en ny bil då?
Jag skulle nog definitivt köpa Tesla igen. Sammantaget så är det liksom... Det går inte för mig att köpa något annat. Men det är liksom, med det sagt så är det många grejer som också går att störa sig på i Tesla, tycker jag.
Ja, så är det. Alltså de här spelen på den stora skärmen i mitten är ju fantastiska när man åker långt.
Sluta, du kan inte mena att det är rimligt att inte ha en elljusautomatik och bara för att du kan spela spel.
Nej, men menar, det är liksom så här, det är ju en kort tid ändå, liksom det där någon gång ibland som man råkar blanda folk och så, jämfört med glädjen att sitta med min 9-åriga son och spela något skjutspel där.
Ni som hör det här, ni ser inte Anders, men jag kan vara lite ironisk här nu när han...
Nej, men det är jättekul. Alltså, de där spelen är jätteroligt.
Vad härligt. Hörrni, låter bra. Jag ska genast gå ner och justera mitt helljus efter detta. I nästa veckas This Really Grinds My Gears ska vi prata om män i trikåer.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Ja, vi har fått ett brev från Jonas Dahl som är modig och inleder brevet helt fritt från komplimanger. Men vi läser ändå.
Gör vi verkligen det? Vänta.
Du har redan varit surgubbe nu, Fabian. Nu får du släppa och gå vidare.
Det är första gången vi läser ett brev som inte inleds med en komplimang.
Ja, det är katastrof.
Man får skriva till mig då. Jag tar med folk även om de inte hyllar oss direkt. Jonas skriver i alla fall: lyssnade på det senaste avsnittet där ni bland annat pratade om hindren kring BRF och laddning. Jag tror att ni har missförstått kärnfrågan. Om jag har fattat saken rätt så är problemet att många BRF har sin parkering eller garage i en samfällighet. Och samfälligheten har ju grundats kring ett anläggningsbeslut som reglerar vad samfälligheten får syssla med. Det är sannolikt ingenting om elbilsladdning där i det anläggningsbeslutet. Och om samfällighetens styrelse ändå beslutar göra något som har med elbilsladdning att göra, riskerar de att få problem som individer. Även om alla medlemmar i bostadsrättsföreningen eller samfälligheten är överens idag, så kan det till och med flytta in någon i framtiden som hävdar att det här är mot hens intressen och att styrelsen har gått utanför sina befogenheter genom att erbjuda elbilsladdningar.
Ah, just det, vi ska bara för lyssnarnas del bara säga det, att vi var lite osäkra på den här utredningen kring samfälligheterna. Man har beslutat att man ska inte ändra någonting för samfälligheterna, vad jag förstod. Alls, visst var det så?
Ja, men exakt. Vi tog ju upp den här utredningen som då Energimyndigheten har gjort tillsammans med Boverket och Lantmäteriet i förra avsnittet. Och vill man veta mer om den utredningen och de andra aspekterna av den utredningen, då får man lyssna då. Men jag hade inte gjort hemläxan ordentligt när vi tog upp det, för jag känner att den kom ganska tätt in på inspelning. Så jag hade inte satt mig in i komplexiteten med samfälligheterna. Men det har jag gjort nu då, tack vare Jonas brev. Och det är mycket riktigt så att, som Jonas är inne på här då, att de samfälligheter som driver parkeringsanläggningar nu idag till exempel, de har förmodligen ingenting i sitt anläggningsbeslut om elbilsladdning. Och det regeringen hade gett Lantmäteriet då är i uppdrag att utreda var hur man kunde lyfta olika typer av hinder kring det här. För man får ju då inte som samfällighet göra någonting som går utöver det här anläggningsbeslutet. Eftersom man då helt enkelt tar på sig kostnader som inte är definierat som vad den här gemensamma föreningen ska syssla med. Mm. Och regeringsuppdraget gick ut på att få bort hindren kring det här. Och sen har då Lantmäteriet kommit tillbaka med att ingenting behöver ändras.
För det jag tänker spontant är att alltså, garage ska de ju syssla med de här samfälligheterna. Och alltså, laddning hör ju till för att kunna bilen ska fungera och så vidare. Det känns som att det liksom borde rymmas inom det utan att det ska vara några nya beslut.
Det är så mycket kring det där, kan jag tänka mig. Alltså, det är ju ekonomi som ska kring det där. Hur ska man betala? Och så är det ju en massa kostnader förenade. Så att det är nog svårt att bara säga att det här tillhör liksom core i föreningen. Liksom, och bara utöka det. Så jag kan ha viss förståelse för det, måste jag säga.
Nu har jag faktiskt läst på den här frågan. Då.
Vad skönt, då slipper vi spekulera i vanlig ordning.
Alltså det som är svårigheten här då. Alltså, de som... likt oss kanske vill att det här ska gå enklast. De hade nog gärna sett en regeländring så att det kom till en förtydligande och en form, liksom en riktig regeländring som gick ut på att det här med elbilsladdning ska anses ha med parkering att göra. Så att de här anläggningsbesluten inte behöver ändras, utan att det bara är självklart att alla som sysslar med parkering också får sköta laddning. Mm. Men det Lantmäteriet har sagt som motargument till det, och det är att så har vi aldrig gjort tidigare, och det är ganska viktigt att de här reglerna är förutsägbara. Vad kan man tänka ska komma sen då, längre fram här i framtiden? Ska det också då smita med liksom, på att sägas tillhöra parkering?
Nu ska man kunna landa med sina drönare i framtiden.
Ja. Nu knyter jag handen i fickan här.
Ja, det gör det. Ja. Ja.
För det är ju så kasta argument. Så här, vad kan komma fram till? Så här, låt oss förbjuda allting. För att, alltså, det där är...
slippery slope-argument kallar
vi
det.
Nej, men, nej, men, för, jag menar, vad kan komma i framtiden? Ja, vad kan komma i framtiden då? Kan vi inte fundera lite runt det?
Någonstans började hålla med dig att det hade varit väldigt fint om de kunde fatta ett beslut kring här och påskynda det. Så att liksom inte alla samfälligheter behöver ändra sina anläggningstillstånd då, för att kunna få göra det här. För det som de har landat i är att... så här, ja, alla samfälligheter som ska syssla med elbilsladdning måste ändra då i den här.
Ja, men det måste de kunna. Det här kommer lösa sig. De kommer lösa
detta.
Ja,
och det är de också då, vilket vi ska ta med bara för att försvara dem lite. Så här. Det de har sett till att göra är att nu har de rätt ut klart och tydligt för sig själva vad svaren på de här frågorna kring det här är. Så att de kommer ha rutiner som gör att det här kommer gå mycket fortare. För det har till exempel hittills varit en stor fråga. Måste alla i samfälligheten vara överens? Och det har de bestämt nu att så måste det inte vara. Mm. Utan även om vissa i samfälligheten inte vill att föreningen ska ta några sådana kostnader, så ska det gå att genomföra. Och man ska till och med då kunna dela upp samfälligheten i undergrupper, så att de som vill ha det ska kunna liksom dela på kostnaderna, och de som inte vill vara med på det ska kunna slippa det. Så det låser ju liksom lite grann upp situationen.
Men behövde man ett nytt sånt här anläggningsbeslut då?
Ja.
Ja, man gör.
Okej, så Lantmäteriet kommer få jävligt mycket att göra när alla samfällighetsföreningar i hela landet i princip kommer vilja kunna ladda elbilar.
Ja, och vidare så är det så att det här är ju förenat med en ganska... Alla som har haft med Lantmäteriet att göra vet ju att det kostar rätt mycket att ha med dem att göra, alltid när man ska ändra på något i en fastighet och så vidare. Men så de ska försöka få ner kostnaden på det här, vilket är viktigt därför att alla sådana här stöd och bidrag man kan få för att bygga de här grejerna, där är liksom förrättningskostnaden då, som det kallar, att få ett nytt anläggningsbeslut, det är inte avdragsgillt eller får inte tas med som en kostnad som man kan söka stöd för. Så det blir liksom en kostnad som samfälligheten måste ta, vilket fördyrar allting då. Så det är lite komplext. Det är inte liksom det mest positiva beslutet man hade kunnat hoppas på här, utan det är verkligen så att Lantmäteriet bara, nej, men det behövs inga regeländringar, det här är bra, de liksom står på sig det. Och så menar de att de ändå då kommer kunna göra det här smidigt. Men det innebär ju liksom att alla samfälligheter, för att vara på den säkra sidan, kommer att behöva få ett nytt anläggningsbeslut för att kunna fixa laddning.
Har Lantmäteriet något slags här självhävdelsebehov här? Att de liksom vill ha något att göra för att de börjar känna så här, nej, det är här med kartor, det är lite utan då, ska vi... Vi måste ha något att göra så vi får lite funding här. Det är nästan så man undrar det, om de har ett egen intresse.
Det är så jävla risigt argument. Ja, vad är det? Nu är det 100 år sedan bilen kom, och då skulle vi bygga garage, och nu 100 år senare här så ska det ha laddning. Vad händer om 200 år? Alltså,
ja, men jag vet inte, har ni haft med Lantmäteriet att göra någon gång? Liksom, det, är så här, det känns ju som att det är en rest av Axel Oxenstierna som,
gud,
som lever kvar.
Så det är en av våra äldsta institutioner i Sverige, ju. Så är det ju, och det är ju precis som du säger, att bara man typ ringer någon så kostar det pengar. Det är så.
Ja, men så ligger det i alla fall till med samfälligheterna. Då har vi gått igenom den där utredningen, och jag hoppas att Jonas har fått svar. Ha det bra, avslutar han.
Ja, säger väl precis, samma då. Det var den enda trevliga idé mejlet om, men han har ändå fått svar här. Ja, kanske nästa gång så blir det lite fjäsk. Men det jag tänker väl också här att svenska myndigheter är ändå ganska duktiga ibland på digitalisering. Ibland, inte alltid. Sjukvården är ju ett undantag som jag och Anders vet. Men man skulle kunna tänka sig att de gör en smart IT-lösning som bara är så här, liksom, ja, ni ansöker här och så är det kreditkortsuppgifter eller vad det kan vara, liksom, och så bara blir det här klart och så liksom det någon en halv automatisering på det och så blir de godkända på alla de här samfällighetsföreningarna för att det kommer bli så mycket jobb för dem att göra detta.
Man får hoppas det. För mig är det fortfarande oklart så här, vad händer om, alltså jag kan fatta att man kan köra över då om det finns en minoritet i samfälligheten som inte vill ha elbilsladdning. Då kan man ju fortfarande bestämma i styrelsen att så här, men nu kör vi, nu söker vi pengar och så ska det gå lite snabbare och bli lite billigare än vad det har blivit förut då. Men vad händer om man är i minoritet, liksom en ensam person i en samfällighet som vill ha det där, ja, så att det inte finns något intresse i övrigt, då blir det nog fortfarande väldigt, väldigt svårt. Liksom. Ja.
Jag tror att regelverket kommer att ändras så småningom ändå. Det är nog bara en tidsfråga innan politikerna vaknar här och kanske ändå trycker igenom en regelförändring ändå.
Ja, det ska vi säga så att det var en annan del av den här utredningen som skulle undersöka det här med att must plug, eller vad det heter, som de har i Norge, att man liksom inte får neka varken hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare, eller för den delen de medlemmar i samfälligheter, att få laddplats. Det var ju inte klart ännu, det finns inga förslag på det. Men när det väl kommer, vilket vi tyckte förra avsnittet att det verkar som att det ska göra, då kommer det förmodligen påverka de här samfälligheterna också. Och då är man väl skyddad som minoritet. Men ja, det har de ju inte alls levererat något på ännu, så att det återstår att se när det kommer.
Ja.
Vi har fler lyssnarbrev, hörni. Och då har vi fått ett lyssnarbrev från Björn Larsson som skriver så här. Han skriver direkt till mig här då. Hej Anders, jag valde dig för att du är den som är bäst på elbilar av er tre.
Va? Först på listan står det.
Ja, jag valde dig för att du
har
först på listan.
Urkundsförfalskning här av lyssnarnas mejl?
Ja, men det är ju så tråkigt. Han valde mig för att jag var först på listan. Alltså, i alla fall, stort tack för bra podd. Jag började lyssna för några veckor sedan och försöker beta av avsnitt i veckan. Jag har precis köpt en Tesla Model 3 och så där. Skriver en hel del om det, men det intressanta är att han försöker sätta sig in i det här med elbilar och sprungit in i en futuristisk lastbil som heter Einride.
Just det.
Och nu kommer inte jag ihåg, Fabian, har vi pratat om Einride?
Det låter ju väldigt bekant, alltså jag har i alla fall läst om Einride ganska länge. Så att de har ju inte passerat våran radar helt obemärkt, men jag minns inte om jag lyft dem i podden.
Jag minns inte heller, men det är värt i alla fall, oavsett om vi pratar om det eller inte, att ta en liten uppdatering om det. Alfred, du har ju såklart koll på Einride.
Jag kanske inte var med när ni pratade om det, men jag har pratat med dem faktiskt, som investerare i gång i tiden. Så att, jag har haft lite kontakt med vdn där.
Just det. Han har i alla fall läst på om Einride och tycker det är fantastiskt, och nu vill han liksom veta lite mer. Han undrar om inte vi kan prata lite om det, och då tänkte jag att vi ska göra det och berätta vad det här är för någonting. Det här är ju då ett bolag, ganska färskt svenskt bolag, som är grundat 2016 med visionen att bygga autonoma, så självkörande lastbilar. Och det har gått ruskigt bra för dem. De har tagit in över 1 miljard i investeringskapital. Hade sin förra runda här nu i år. Och har liksom fungerande körbara lastbilar ute på, som är ute och snurrar. De har ett partnerskap med Lidl. Jag såg dem faktiskt här på vår lokala Lidl i Täby.
Nej, ser de ut i verkligheten? Jag har bara sett dem på bild. Alltså, de är ju lite, de är inte vackra direkt kanske.
Ja, fast det de hade på Lidl var ju en ganska traditionell lastbil med förarhytt och förare och alltihopa. Så att det bara stod Einride på den. Så att jag antar att de gör någon sorts liksom traditionella bilar också, eftersom det inte är lov att köra.
Nej, precis. För den som vi ser på bild framför oss nu då, som i vanlig ordning lyssnarna inte ser då, så det är bra radio i vanlig ordning. Den ser ju ut som någonting taget från filmen I, Robot eller liksom Terminator eller någonting. Den är ju liksom, ser ju väldigt futuristisk ut.
Men de kör ju med de bilarna också redan i testtrafik, fast på privat mark då, så inom liksom inhägnade områden där det finns arbete att göra, så man kan vara på privat mark hela tiden, då kör de ju de där.
Ja, men precis. Så de har något avtal med något stort fraktbolag, kommer inte ihåg vilket, men där de kör inne på deras område och sådär, det funkar fint. Och de kör också, det finns regler i vissa amerikanska städer, man kan köra, om det är under 5 kilometer i timmen så får man lov att köra på offentliga vägar också, det gör de där också. Så att det här är verkligen liksom en stor svensk exportsuccé som har liksom flygit lite under radarn. Men det är väl lite för att de håller ju på att förbereda det här bolaget för att det ska vara lov och tillåtet då med...
Ja, men alltså vänta ett tag, exportsuccé, har de exporterat någonting än? Riktigt, de har tagit in pengar, ja, men...
Ja, men de är jättestora i USA. Så att de är nu först i världen med att köra autonoma lastbilar i kommersiell trafik i USA. De slog de amerikanska bolagen här.
Det är ju verkligen så här, det har hänt bara senaste tiden. Jag har haft liksom lite så där stolpe ut i några avsnitt att vi skulle ta upp det. Men så här tänkte vi, alltså jag tror att jag kan försöka dra i mina gamla trådar från jag pratat med honom, att försöka få hit honom som gäst. Vore det inte, det vore väl kul.
Det vore spännande.
Verkligen. För det är verkligen båda de sakerna som vi har pratat mycket om. Det är autonomi och det är elektrifiering. Ja. Och det går bra för dem också.
Men ser det inte ut att kunna få plats en frisörsalong ändå där inne?
Jag tror det. De har en ganska ny take på det här med lastbilar. Alltså det finns ju ingen förarhytt i de här, utan det är bara liksom en framdel med liksom autonomin och så. Och sen så lite mindre lastbilar ser ut som att de tänker sig också. Liksom. Ja,
älskar designen. Så coola. Ser ganska ondskefulla ut i och för sig.
De ser ju ut lite som en rullande stormtrooper på något sätt.
Exakt. Ja, stormtrooper, ja. Det är ju en bättre... Jag sa ju Terminator, men jag menar ju stormtrooper förstås. Mm.
Men vi kommer absolut prata mer om det framöver. Och framförallt nu, eftersom de under de senaste veckorna har haft väldiga framgångar i USA, så börjar det bli väldigt intressant. De kommer också storsatsa i Sverige, har de sagt. Men de är missnöjda med svenska politikers liksom, visioner runt autonomi och sådär, antar
jag. Jag känner lite grann att när man pratar med folk i Sverige, om det är politiker eller vem man än pratar med, så är det sådär, ja, självkörande fordon, det har vi hört länge. Liksom, det är liksom, alltså, det känns inte som att folk tar det riktigt på allvar. Känner ni samma saker där?
Ja, tror det.
Alltså, det kommer ju förändra allt. Inte bara frisörbranschen.
Ja, men ni känner till den där hype-kurvan, Gartners hype-kurva som man brukar prata om. Liksom att det, vi är väl i någon form av svacka, tycker jag, lite med alltså att vi är den där dalen som kommer efter att de som förstår att det kommer bli möjligt fattar att det verkligen kommer ske, men liksom majoriteten uppfattar det som att det verkar inte hända något. Lite som jag sett tidigare med mobilt internet och virtual reality eller you name it liksom. Det känns som att AI och så vidare, det är många av de här som bara går i flera av de där dalarna, men jag tror som du, Fabian, att det är de här kommande 5 åren så kommer det hända väldigt mycket i det spacet, att det kommer bli på riktigt. Liksom.
Och det är ju väldigt smart av dem att vara positionerade nu, att ha teknik och sådär när det väl smäller till, för det är nog som du är inne på, Alfred, att rätt som det liksom smäller det till och då är autonoma bilar ett faktum.
Mm. Kul! Okej, ja, men vad spännande. Vi får väl anledning att återkomma till Einride då kanske.
Ja.
Då rullar vi vidare i dagens show.
Bilar med sladd produceras i samarbete med Tibber.
Och Tibber, det är ju elbolaget som är elbilistens bästa vän, brukar jag säga. Och det beror ju helt enkelt på att Tibber är ett elbolag och en app i ett. Och det gör det möjligt för dig att ladda när elen är som billigast. Så man laddar alltså med timtaxa, och det är oftast på natten. Och då står ju bilen där snällt i garaget eller utanför huset eller så. Och laddar snällt på den billigaste elen, och det tycker vi är toppen. Men det finns så mycket mer man kan göra med Tibber. Och därför har ju vi utlyst en tävling. Och den här tävlingen, den går ut på att hitta andra roliga tillämpningsområden för Tibber. Eller hur, Alfred? Du som är upphovsmannen till det här.
Upphovsman. Vi var många som kokade ihop det här. Men
ja, det är bra.
Tibber har ju försett oss med så fina priser som vi delar ut till vinnarna i den här tävlingen, som kan komma med värsta förslagen på hur man kan göra smarta hemhack tillsammans med Tibbers API-er eller andra lösningar som gör att man kan trigga saker med när elpriset är som lägst. Mm. Och jag tänkte läsa upp ett av de bästa bidragen som har kommit in hittills. Men innan jag gör det så vill jag ändå säga att det inte är stenhård konkurrens. Jag tycker vi ska få in mer bidrag. Det är ganska god chans att vinna antingen då den här smarta laddboxen eller laddsladden eller Tibber Pulse, som vi kan dela ut till vinnarna här i samarbete med Tibber.
Roligt.
Men med det sagt så lyssna på det här. Hej bästa poddarna. Här är mitt bidrag i tävlingen om smartaste hemhacket, eller vad ni nu kallade den. När det blev dags att köpa en ny tvättmaskin kunde inte jag hålla mig, utan slog till på en Macapair från Bosch med inbyggt wifi, eftersom jag är en sån där person som tycker det är kul att saker går att göra, även om jag inte riktigt har listat ut varför ännu. När maskinen väl var på plats började jag därför försöka förstå vad man skulle ha den uppkopplade funktionen till. Jag har fortfarande inte riktigt blivit klok på varför man skulle vilja kunna starta tvättmaskinen på distans. Det är väl i allmänhet i samband med att man fyller tvättmaskinen som man inser att man skulle, när man skulle vilja ha den klar.
Det är rimligt, ja.
Antingen köra genast eller fördröjd start. Ja. Oavsett vilket så är man ju där.
Ja.
Men Bosch tipsade mig om en grej som jag gillade, nämligen att man kunde koppla ihop med lampor från Philips Hue via en tjänst som heter If This Then That. Har ni använt den någon gång?
Mm.
Det gör det ju väldigt lätt med hemautomatisering.
Ja, just det. Mm.
Det krävde ingen programmering. Vips tändes en av lamporna i sovrummet med en jobbig grön färg när det fanns en blöt tvätt att hänga. Aha. Så nu glömmer vi inte våt tvätt i maskinen över natten längre. Men det gjorde också att jag fick feeling, så nu har jag svängt ihop en koppling mot just Tibber och elpriset.
Ah.
Den här gången fick jag faktiskt programmera lite, men nu äntligen har jag fattat poängen med att kunna starta tvättmaskinen från mobilen. För numera är det så att med Tibbers API, mitt lilla hemmabygge och If This Then That och Home Connect till tvättmaskinen, så är det faktiskt så att vi kan lägga in tvätten på kvällen, på natten, och när elpriset når dygnets botten så startar tvättmaskinen, om den är laddad för att köra såklart.
Just det.
Kul.
Ja, men shit, vad klurigt. Ja. Så den här personen har ju då gjort ganska mycket arbete själv. Och då inser vi att om man ska tvinga våra lyssnare att, för att vara med i tävlingen, att man måste ha gjort allt detta. Liksom byggt en halv programmeringslösning och inköpt en massa delar och saker som ska vara... Alltså, det ingår inte i tävlingen, eller hur, Anders?
Ja, nej, men precis. Utan det räcker att tänka ut hur man kan liksom kombinera den här kunskapen vi har om att elen är billig med någonting snajdigt, och sen behöver man inte faktiskt bygga det, även om det är en guldstjärna. Men det räcker med roliga idéer, och jag har själv massor med roliga idéer på hur man skulle kunna göra det. Men jag fick smäll på fingrarna, för jag fick inte vara med och tipsa om mina roliga idéer. För vi är ju inte med i tävlingen då, förstås.
Man kanske kan ladda sin mobiltelefon när den är som billigast, eller?
Men tänk på liksom så här, tänk på vad drar mycket el som man kan göra, och så styr det till, ja, alltså det går att göra mycket roligt här.
Alltså Lars har faktiskt en slutpoäng här som han har skrivit, att han kom inte ihåg att stänga av den här kopplingen till Hue, så första gången som de fixade den här, då tvättmaskinen startade när det var billigt, då vaknade han av en ilsket grön lampa i sovrummet på natten. Så att, han hade haft det. Ja.
Men man behöver alltså inte bygga lösningen själv, utan det räcker att man har en idé om hur det ska göras, eller en tanke, för att det är ju det som är det roliga.
Vi vill ha ditt bidrag så snart som möjligt. För tävlingen avrundas när det lackar mot jul, och då kommer vi fördela alltså en laddbox, en smart laddbox från Tibber, en Tibber Pulse eller en laddsladd Mode 2 till de bästa bidragen.
Kan man använda liksom självkörande gräsklippan på något sätt? Så att den liksom...
Den dras för lite el.
Ni kan det här bättre. Vart skickar man bidragen?
Skicka bidragen till info@bilarmedsladd.se.
Vi rullar in i ett nyhetssegment.
Ja, det råder hårt tryck på begagnatmarknaden. Priserna rusar på elbilar. Det är halvledarbristen och ökat intresse som gör att begagnatmarknaden är hetare än någonsin. Bara sedan augusti så har priserna på begagnade elbilar stigit med 25% enligt Blocket. Annonserna för elbilar lockar också betydligt mer än visningar för övriga bilar.
Oh shit, råder det nu. Vad kul.
Men samtidigt, jag hittade en annan undersökning, så har KVD Bil, alltså en annan aktör, gjort en SIFO-undersökning där de har frågat folk vad de kommer att köpa för bil nästa gång, vilken drivlina de ska ha. Och då är det 13% som säger att nästa bil blir en elbil, vilket är en ökning med hela 1% från föregående år. Samtidigt så sjunker intresset för laddhybrider från 22-16% i år. Ja, visst låter det väldigt lågt intresse. Jag får inte ihop de här två
konstigt.
Bilderna.
Nej.
Det är något fel på siffrorna.
Precis så tänkte jag, så jag kollade det här. 1050 personer har varit med i undersökningen. Kan det vara det, att det är för litet underlag? Eller vad tror ni?
Alltså, jag pratade med en granne här i Täby om elbilar, hur mycket elbilar det är. Berättade, hur kul att se att det är sån ökning. Bara, elbilar, jag har ingen aning om. Vadå, hur ser man det? Nej, men det måste man veta. Och det här är ett problem då, man jämför med Norge där jag var nu då förra veckan, där man ser på bilarna att det här är en elbil. Mm. Så det här tror jag, liksom, det hade gynnat om man på något sätt kunde märka ut elbilar. Så
att... Vi har pratat om det förut, men att man snarare skulle vilja fulmärka de liksom, fulbilarna som smutsar ner istället. Kanske jag hade tyckt var en bättre idé för sig.
Ja, men jag håller med. Alltså, jag tänker, vi är ju ändå något av experter på området, får man väl säga. Och, alltså, det börjar bli svårt att känna igen alla elbilar som rullar där ute. Om inte ens vi kan känna igen dem, då är det förklart att de som inte är riktigt med på noterna här märker att det sker en stor omställning. Det är i alla fall tydligt att det finns en jättestor skillnad här mellan nybilsköpare, för det är ju där försäljningen av elbilar verkligen rusar, och begagnatköpare. Liksom. Men om det är så att vi får en... Om man ska försöka få ihop de här bilderna, jag säger inte att det är så nu, 1050 personer är ju ett väldigt litet underlag, så det kan ju hända att KVDs undersökning bara inte duger någonting till. Men om det är så att de båda stämmer och för att få ihop bilden, då får man ju säga att de här 13% som nu har bestämt sig för att köpa elbil då, vilket alltså är färre än de som svarade vet ej, liksom, de på egen hand skapar en prisrusning med 25% på elbilarna, för att det finns så förbaskat lite utbud helt enkelt. Så att det skulle ju faktiskt kunna gå
att
kombinera.
Ja, sen är det ju också att rapportera som inflation just nu också dessutom, så att en del av detta är ju inflation. Några procent är ju faktiskt det.
Ja.
Mm. Ganska mycket inflation. USA har ju 6% inflation nu. Jag tror att vi inte ligger riktigt så högt, men vi ligger ju helt klart över målet på 2%.
Ja, KVD frågade själva i den här undersökningen varför man inte vill köpa elbil då, när de här 87% som inte ville köpa elbil då. Och närmare varannan av dem sa att det var kostnaden som gör att man inte kommer välja elbil. Andra skäl som stack ut var att det var bristande offentlig laddinfrastruktur, kort räckvidd eller avsaknad av möjlighet att ladda hemma. Så det känns ju som att det, vi har en del utbildningsinsats kvar att göra.
Ja, verkligen. Ni får väl sprida bilar med sladds evangelium. Vad säger man?
Ja, evangelium.
Sånt, ja. Evangelium. Ja. Tack. Ja. Bra. All right, ska vi rulla vidare till en Tesla-relaterad nyhet?
Ja, jag tar en till rakt på här. För det är nämligen så att gamla Teslor får nya kameror för att klara total självkörning, eller vad man nu ska kalla det. Det är nämligen så att sen introduktionen av det här Autopilot 2.0 som var liksom Teslas första take på att bygga sitt eget autopilotsystem. Mm. Det kom ju redan då 2016 på hösten. Sen dess så har ju Tesla då sålt det här som kallas för full self-driving eller total självkörningsförmåga och att det ska komma med en mjukvaruuppdatering sen. Och diskussionerna har såklart gått långa här och på andra håll om det här är ett överdrivet marknadsföringsjippo eller om man ens får hålla på med det här, om det är falsk marknadsföring och om Tesla någonsin kommer att kunna leva upp till det här löftet. Hur är det ni har gjort? Har ni köpt det här eller inte?
Nej, jag har ju fått det av Tesla i samband med att de gjorde en prissänkning av Model 3 precis efter då som jag hade beställt min. Så det åkte med på köpet och jag kan ju inte säga att de har ångrat mig, för att jag har ju fått liksom det här med att man byter filer och massvis med kul nya funktioner. Framförallt filbytesfunktionen är väl det jag mest liksom behöver mest, tycker jag.
Men är det full självkörning du har och inte den här enhanced? Det finns ju ett mellan.
Det är full self-driving. Ja, men de bytte min dator och alltihop. Så att, det är ju en anledning i sig att inte köpa en ny bil, för ska jag köpa det, vad kostar det nytt liksom på en ny bil, så blir det ganska dyrt.
Ja, jag har ju köpt det två gånger till och med liksom, och liksom just en gång, eller ett av argumenten för att göra det för mig har varit det här att det känns som att om de har missbedömt vad det är de behöver skruva i bilen, så kan man ju vara säker på att man ändå får, de blir tvingade att ge en det om man har köpt det. Medan det inte är säkert att de fortsätter att erbjuda det här paketet om de upptäcker att det är för mycket som behöver uppdateras. Och nu är det då så att redan från start så tar ju Tesla att de behövde uppdatera förmodligen datorerna i den här bilen. Och att om det var så, då var det, skulle det vara lätt att göra och att det skulle ingå i paketet. Och det är ju som du har varit inne på då, Fabian, något som vi har fått och som är i stort sett genomfört nu vid det här laget. Mm. Men nu står det dessutom klart då att de bilarna som var tidigast ut i det här försöket, de som kom på hösten 2016 och som tillverkas ett år där framåt, vilket då alltså bara är Model S och X, för det här var alltså innan Model 3 började säljas.
Mm, det är en sån du har då?
Min Model X är en sån helt enkelt. De kommer att behöva byta kamerorna i bilen för att det här ska funka.
Det känns som ganska mycket jobb.
Ja, tydligen så är kabelstammen, alltså alla sladdar, var där, de är som de är, som det behövs. Så det är bara själva kamerorna som behöver bytas. Och faktum är att Tesla har redan börjat göra det här i USA nu. Så att, de gör det i USA eftersom det är där de har släppt den här beta-versionen då av liksom autopilot även i stadstrafik. Och det är då de här nya kamerorna krävs. Men så att, än så länge så verkar det helt enkelt som att de håller det här löftet då och skruvar i ny hårdvara i de här gamla bilarna. Även om de som då köpte paketet först gång på gång nu blir sist med att få funktionerna, eftersom de också då måste uppdatera hårdvaran för att få göra det, även om de får det gratis. Och som jag har kunnat förstå så är det också så att det fortfarande är så att har man inte köpt paketet så kan man fortfarande köpa det och därmed få rätt till uppgraderingen. Ja, men det tycker jag är en springande fråga. Liksom, när kommer de att sluta erbjuda det här paketet på de bilarna som kräver för mycket uppgradering? För att från den stunden då kan man ju kanske vara lite ledsen om man inte hade köpt det, för att det försämrar andrahandsvärdet på bilen om den då tappar sin liksom, möjlighet att uppgraderas till en självkörande bil. Men, Anders, du ler lite mot mig här.
Nej, men alltså det med full självkörning, det känns ändå som att det ligger ganska många år fram i tid i Sverige. Frågan om inte den bilen liksom är, liksom har förlorat större del av sitt värde ändå, och det kanske är andra bilar du vill ha då. Mm. När tror du att vi har full självkörning?
Ja. Självkörningsoraklet Alfred, nu får du svara här. Jag vill ha datum, tack.
Och inte bara då att bilen kör sig själv och att du måste sitta och köra, utan när du verkligen kan liksom sätta bilen i autopilot och sen gå och sätta dig i passagerarsätet.
Ja, du kan dricka liksom. Du kan ligga lite smått gott så här, salongsbrusa där i baksätet och ha det gött.
Att jag kan klippa mina kunder i bilen, Fabian.
Ja, men precis. För du ska ju sålla om till att bli frisör.
När är det då?
Jag tycker att det är en ohedlig fråga att ställa. Därför att det är en exponentiell utveckling. Så att det är liksom, gissar man lite fel så får man fel på så många år när man är, där man är i kurvan. Så att jag tycker att jag tror ändå att det är innan jag kommer att göra mig av med den här bilen, vilket min plan är att behålla den i ungefär två år till. Och jag tror att det är innan dess som vi kommer ha det som man ser i betan nu. på plats. Men då är det ju som du är inne på, det är en level 2 liksom. Den kör i stan också, men jag måste sitta och vakta på den och jag kan inte släppa ansvaret. Men det är egentligen först när vi börjar se den och får signifikant körtid utan interventions eller ingripande då, som det går att börja, tycker jag, säga om när vi kan tänka oss få riktig level 5, att vi kan släppa taget och kanske släppa kravet på att det ska finnas en förare med körkort bakom ratten och så vidare.
Men tror vi inte att det krävs en regeländring i EU för att de skulle kunna introducera den i väldigt imponerande självkörningsförmåga, eller ja, den är ju inte självkörande, men den autonoma förmåga som man nu rullar ut i användare i USA?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte att, för att vi kommer behöva en regeländring i EU. Jag tror att det kommer finnas bra press på att det inte ska behövas, för det beror lite på hur man ska tolka befintliga regler, om det ska behövas. Så att jag tror faktiskt inte att det, jag tror att vi kommer få det ungefär som det släpps i USA, men såklart senare då. Liksom. Och, Norge och Holland lär väl kanske bli, eller möjligtvis Tyskland lär väl bli först i Europa, tror jag. Men sen kan det gå ganska snabbt mellan de olika europeiska länderna. Så att jag tror inte vi har så länge kvar att vänta på det. Men Anders, trots den ohederliga frågan så tänker jag ge dig ett svar. Jag sticker ut hakan och säger att det här systemet är level 5, åtminstone i någon jurisdiktion. Så att de har fått tillstånd någonstans att släppa det 2025. Mm. Vi är ungefär samtidigt. Det kanske ska vara en flaska vin till. Liksom, så kan vi...
alltså det låter ju oerhört optimistiskt. Alltså, måste jag säga. Oerhört optimistiskt att de här bilarna ska vara självkörande. Alltså min frus Model 3 som ändå har en ganska ny autopilot. Den håller på att ta livet av mig varje gång jag slår på den på de småvägarna runt i Täby. Men det är ju som du säger, det är en exponentiell utveckling. Så vips så kör den som en kunglighet.
Extrapolera de där upplevelserna linjärt så kommer du till din slutsats. Men,
ja, men det är 4 år till 2025. Alltså det är...
kan ju bero på vem som sitter bakom spaken också.
Det gör det inte. 2028 skulle jag säga däremot.
2028, vad säger du Fabian?
Jag har ju ett vad som jag gjorde för cirka 5 år sedan med en kompis att om 10 år så har vi självkörande bilar och minst en fil kommer vara reserverad i självkörning. Och det kommer jag nog få äta upp.
Det är ju 2025 på dig också då.
Ja, på tvåfiliga liksom, vägar och motvägar och sådär. Men jag tror vi kanske inte vi kommer ha kommit riktigt så långt. Men jag tror och hoppas att vi kommer ha semi-självkörning. Jag tror inte att vi kommer liksom, ett snömodd och allt det här. Tesla klarar inte ens liksom, just nu helljuset som vi konstaterade. Det krävs ju också liksom, erfarenhet från den väderleken vi har här i norra delarna av världen. Men jag tror, så här, sommarväglag och sådär, under rätt omständigheter så tror jag vi har igenom lagändringar och lite så 2030.
Okej, så 2025, 2028, 2030. Fabian... liksom
fan, vi har senare än Anders nu.
Ja, vi är senare än Anders, ja.
Eviga pessimisten.
I och för sig så är det är dumt att lägga sig i mitten av det strategiska skäl här, inser jag då. Men jag gör ändå det. 2027 säger jag då.
Vi poddar vidare så märker vi. Det är kul att följa upp.
Ja.
Och då ska vi prata om den kinesiska biltillverkaren NIO som har öppnat ett showroom mitt på Karl Johan i centrala Oslo.
Kul!
Och alldeles strax ska ni få höra ett inslag, för jag har varit där nämligen. Ja. Så kineserna, de storsatsar på Europa just nu. Och det är flera kinesiska bilmärken som etablerat sig i Norge. Och Norge är ju, liksom, som vi har pratat om många gånger, då, liksom elbilsmäcka i världen faktiskt. Med sina generösa regler om momsundantag och sådär. Och det här biltillverkaren NIO, de grundades 2014 i Kina. Alltså en ganska ny elbilsproducent eller bilproducent överhuvudtaget. Då. Och de har nischat in sig på någonting liksom, som inte riktigt liknar det andra har gjort. De har fokuserat på batteribyte.
Oj, ja. Okej.
Okay. Så de har byggt 517 stycken batteribytesstationer i Kina som är helt autonoma. Du kör in i en liksom containerliknande grej och där kommer en robot och byter batteriet så att du kan åka vidare på några få minuter bara.
Oj.
Och när du då köper den här bilen så köper du bilen utan batteri och så hyr du batteriet istället. Mm. Vad tänker ni runt detta?
Åh, svårt. Tesla har ju gett sig på detta, ska vi också säga, om inte lyssnarna har noterat detta tidigare. Det var ett par år sedan så gjorde Tesla exakt detta och kom fram till att det var en flopp. Och det gör ju att man blir sugen på att säga att det är en flopp också. Men jag undrar, har vi inte, hur lång tid tar det att byta batteri då? Har du någon uppgift om det?
Få minuter, alltså om det var sekunder, kanske 30 sekunder. Jag minns inte, det var oerhört snabbt.
Jag tror inte på det här, just för att batteriet är en resurs som man liksom behöver. Man behöver på sätt och vis ta hand om den. Jag har en kompis som privatleasar sin elbil och liksom bara har bestämt sig att eftersom det inte är hans batteri, för att han hyr bilen, så tänker han att han laddar till 100% jämnt. Liksom. Ja. Och det gör ju bara att bilen hinner bli sämre under hans liksom, ägandeperiod. Så att, men det visar på något sätt hur... Alltså att, så länge det är så att batterierna någonstans också behöver vårdas lite grann av ägarna, att man behöver tänka lite grann på hur man tar hand om bilen, då... Det bär emot. Liksom.
Men är det inte så att man hyr batteriet på de här niorna, Anders?
Jo, men du hyr ju batteriet då, precis. Och sen så är det också möjligt att när du vill under den här perioden så kan du välja att köpa ditt batteri.
Aha,
eller köpa ett helt nytt, och du köper ett helt nytt batteri, så du köper inte det du hyr då. Utan du får ett splinas nytt. Så då kan du ha din bil, du kan köra med den 20 000 mil. Och sen efter 20 000 mil så väljer du att köpa ett splinas nytt superbatteri, 100 kWh.
Men om man har köpt batteriet och sen åker på en batteribytestation, då vad...
Nej, men precis, då sitter du nog med arslet i brevlådan.
Men alltså, upplever ni att, är det här ett problem ni har, att ni tycker att bilen laddar för långsamt?
Alltså grejen är att argumentet här brukar vara liksom att det blir köer på de här laddstationerna. Men det är bara att bygga fler laddstationer då, och det blir ju köer här också. De avancerade robotar och maskineri, och så plötsligt så slutar den att funka och sådär. Alltså... Vilket problem löser man? Det är alltid det man måste ställa sig i den frågan. Liksom. För snabbladdning funkar ju ändå ganska bra. Och får man bara tillräckligt med stationer när det börjar bli fullt på stationerna så...
Med 300 kilowatt och mer som de nya moderna laddarna är på, så är det ju liksom sällan laddtider över 15 minuter liksom, som behövs. Och jag menar, man måste ju sträcka... Alltså, jag väntar ju inte på bilen och jag har inte barn ens. Liksom, men numera, jag väntar inte på bilen längre liksom, alls. Det händer inte. Det
fanns en tid när jag blev pitchad bolag som skulle så här, krympa e-post så att det funkade att ha e-post i mobilen. Och hade det som en så här spännande affärsidé, och som faktiskt var lite hypat ett tag. Liksom. Men just, jag var duktig på att, förlåt om jag slår mig för bröstet lite, men jag var duktig på att redan då fatta att det var ett temporärt problem som liksom försvinner. Och jag tror att du är på rätt spår här med Anders, att det liksom är, det är ett problem som inte kommer att finnas kvar. Men jag fick ju ändå åka en NIO ES8 när jag var i Kina, där de ändå har byggt ut det här nätverket. Och de, som jag har fattat det, så bygger de laddpunkter också. Så det är som att de har satsat på båda hästarna.
Ja, och de här bilarna, de stödjer ju snabbladdning och sådär också. Så att det är ju alltså man måste ju inte då köpa den och hyra batteriet, utan man kan köpa batteriet med en gång. Och man måste inte använda deras batteribytarstationer.
Men det man skulle kunna misstänka sig, att de här snabbladdar alldeles för långsamt då, liksom, att de inte har satsat så mycket på det.
Det var bra hastighet på snabbladdningen. Ja, det är det. Och om ni tittar på bilarna, jag har lite bilder, som vanligt så gör det sig väldigt dåligt på det. Men ni som är lyssnare kan googla på NIO ES8. Så ser ni den som de trycker bara. Tycker jag. SUV, alltså stor SUV-modell, konkurrerar med typ Audi Q7 heter den väl, den stora SUV:en där, Alfred.
Ja, det kan hända. Den känns liksom nästan större på insidan än Model X, att den verkligen är så här rymlig och lite mer högre i tak på något sätt än vad Teslas Model X är. Så att nästan lite så här kliva in i en Land Rover eller någonting i så här kupé-känslan när man kliver in i den. Utan att jag har åkt för mycket Land Rover. Så.
Ja, men det är en jättestor bil, och ni har lite bilder där. Jag tänker väl lägga ut dem på hemsidan också, som visar hur enormt välbesökt det här showroomet var. Alltså det myllrade av folk. Och det ligger då på bästa paradplats, liksom mitt på Karl Johan, med utsikt över slottet där i Oslo. Så jag kan bara nämna, innan vi lyssnar på inslaget härifrån, att de menar att den här bilen har en förbrukning på 2 kilowattimmar per mil. Alltså det är helt osannolikt, skulle jag säga. Alltså, titta på hur den ser ut aerodynamiskt. 2 kilowattimmar per mil brukar man säga är liksom så här genomsnitt för en elbil, men då pratar vi nog liksom en lite mindre elbil.
Det är en stor frontarea på den här bilen, det kan man konstatera när man ser den.
Den kommer aldrig dra 2 kilowattimmar per mil när man kör motvägsfart. Det kan jag vara helt säker på. Alltså.
Okej. Ingenjör Wilstedt har räknat här i huvudet lite grann.
Men vi tar och lyssnar på inslaget. I Kina har man sedan länge satt press på den lokala industrin att storsatsa på elektrifiering av fordon. Förbränningsmotorer hör till det förgångna. Att sätta eld på olja för att åka och köpa ett paket mjölk var kanske hippt på 1920-talet, men framtiden är elektrisk. Budskapet till kinesiska biltillverkare och konsumenter har under 2010-talet varit oerhört tydligt. Bilar med förbränningsmotorer är inte välkomna i städerna, men köper du en batterielektrisk bil så är du fri att köra var du vill. Mitt på Karl Johan, den stora paradgatan i Oslo, har den kinesiska biltillverkaren NIO öppnat ett showroom. Du står med blicken vänd mot det kungliga norska slottet, och till höger om dig ser du NIOs gigantiska showroom. Folk forsar in och ut ur glasdörrarna. En mer prominent placering finns nog knappt i hela Norge. Det är uppenbart en stor investering som kineserna nu gör när de försöker slå sig in på den europeiska bilmarknaden. Jag frågar en av värdarna på plats vad det är för bil de visar fram.
Det är en SUV då, heter ES8. Det är en 6 eller 7 sätes bil. Ganska stor, precis som man ser det här i Oslo då, som är första marknaden utanför Kina egentligen.
När du köper bilen får du den utan batteri. NIO ES8 kostar drygt 600 000 kronor i Norge. Det är ingen moms på elbilar där. Men då prenumererar du på batteriet för cirka 2 000 kronor i månaden.
NIO har ju en väldigt speciell teknik där du kan byta batteriet i bilen. Och i Kina har man utfört de här batteribytena ungefär 400 000 gånger.
Men varför vill man egentligen byta batteri?
Det finns flera anledningar till det egentligen. En av de största utmaningarna med en batteridriven bil idag är ju räckvidden. Och framförallt i Norge är det väldigt vanligt att man drar på till hytta. Då. Mm. Och då är det ganska käckt att på 3 minuter ha ett helt fulladdat batteri och kunna åka vidare. Och sen är det ju det att du slipper köerna vid laddstolparna och du slipper också det här med att du kommer till en laddstolpe, inte har någon räckvidd kvar och så är det kö kanske. Eller så kommunicerar inte laddstolpen korrekt med bilen eller något av de här andra problemen som säkert många som har elbil känner till då.
Jag är inte övertygad. Det känns som konstruerade problem för att hitta ett användningsområde för batteribytestekniken. Eller för att särskilja sig från de andra som satsar på snabbladdning. Jag frågar om man kan få olika typer av batterier när man svänger in på en batteribytesstation.
Men är det olika typer av batterier när man byter batteri? Kan man få ett med kortare räckvidd eller är det samma alltid?
Just nu har vi bara det här 100 kWh batteriet.
Och det är så stort?
Ja. Men vi kommer lansera lite olika typer av räckvidder också. Då. Mm.
Och då kan man byta och då kan du få någon annans batteri så du vet inte. Du har inte ditt eget batteri då? Som du
Nej men precis, okay. Utan du äger ju inte batteriet. Nej, för rent juridiskt utan det gör ju vi då.
Man kan också köpa bilen med batteriet från början. Då kostar den 759 000 norska kronor. Det blir spännande att följa kineserna nu när de slås in i Europa. Att satsningen från NIO är helhjärtad är det ingen som tvivlar på.
Och ni har ju världens liksom, adress här mitt på Karl
Johan. Jag vet, 2000 kvadrat mitt på Karl Johan är ju, det är ju helt fantastiskt. Ja. Och så har vi ju superfina lokaler då, ja. Som är dansk arkitektur som har designat hela.
Spännande, ja. Den som lever får se vad man ska säga om en sån slutsats.
Ja, nej men alltså köer på laddstationer, jag tror att som vi sa innan, vi kommer bygga bort det här problemet med tillräckligt med laddare. Så att batteribytestationer tror jag absolut är liksom en parentes i historien.
Det tror jag med. Du, på bilderna här som du har tagit när du var i showroomet där på NIO så är det en fräckig sportbil där. Är det något bensinslukande monster eller vad det är vi ser här egentligen?
Nej, men det är också en elbil. De gör bara elbilar, så vitt jag vet. Och det här var deras första bil som de släppte då, en sportbil. Jag tror, alltså det här är ju liksom en klon av Tesla, skulle jag säga. Ja. Tesla släppte ju också sin Roadster först. Om ni tittar på interiörbilderna där sen, att de har liksom en liksom iPad, eller sån, vad heter den, vertikal skärm och sådär. Det är väldigt likt Tesla i det de gör.
Så det här, men den finns då att köpa redan nu då?
Den finns absolut, den säljs i Norge och de tar då 609 000 kronor för den i Norge exklusive moms och exklusive batteri.
Och nu pratar vi om sportbilen och inte den
SUV-en? Nej, vi pratar ES8, förlåt.
Ja, okej. Okay, för det jag frågar var, jag vill ha den här sportiga grejen. SUV-en skit jag i, vet jag har inga barn.
Ja. Jag vet inte om de säljer den. Jag kan bara nämna ES8 också. Den har ju då, alltså den extra allt på den där. Så att det är liksom massage i stolarna och du kan fälla ut en jävla grej så du kan ligga i den. Och alltså det är helt sanslöst. Men jag hoppade in i den och så att du kände lite, alltså det känns väldigt plastigt allting i den där bilen. Alltså det känns som att får jag in mina ungar i en sån bil så har de brutit av plastbitar liksom ganska snabbt.
Vad lär du dina barn egentligen? Vad ger du dem?
Men det kanske, nej men det, alltså grejer går sönder när ungarna hoppar.
Tycker du? Alltså, jag har ändå suttit i den här bilen också. Jag tycker inte den kändes så plastig. Men jag måste säga att det var mörkt när jag gjorde det. Så jag liksom har satt i baksätet. Så jag kanske inte fick samma liksom, provkörningsglasögon på mig när jag gjorde det. Liksom. Mm.
Men. Mm. Alltså det var framförallt, ska jag säga, det som kändes plastiskt, det var liksom skärmen och det där framme kändes billigt. Och i sätet så har de sån här, vad heter det, armstöd i sätet. Och där finns någon knapp du kan trycka på dem med någon plastig så här plastljud, så fälls det ut någon plastig mugghållare som känns så sladdrig liksom, så att
jag vet inte hur många gånger du kan säga plast i en mening. Men tror jag att du tog någon slags rekord. Men vi har en talepunkt, som man säger i Norge, till som vi ska prata om.
Ja, för grön omställning ger norrländsk växtverk. Jag har ju nämligen mina rötter i Norrbotten. Jag växte upp i Luleå och flyttade därifrån 2001. Så det är svårt att sticka under stol med att det ändå, det var lite små deppig stämning i Luleå, tyckte jag. Man var ganska klar som 18-åring med Luleå, även om det liksom var ändå då storstaden längs kusten.
Men nu är det annat ljud i skällan.
Ja, nu är det annat ljud i skällan. Alltså när jag snackar med folk hemifrån nu så är det tydligt att det, alltså det är som en nästan guldgrävarstämning uppe i Norrbotten och Västerbotten. Liksom vi har LKAB som ska göra koldioxidfri gruvbrytning och järnmalmsanrikning. Och sen så är det den här H2 Green Steel med Spotify-pengar och annat. Liksom. Och det hybrid som SSAB gör som ska göra koldioxidfritt stål. De ska ju bygga, liksom, behöver 50 terawattimmar, alltså typ hälften av nuvarande elförbrukning. Så här, ny elproduktion ska komma till för att liksom, driva de här elprojekten, de här gigantiska industriprojekten. Och så är det ju Northvolt som redan nu är igång och bygger sin jättefabrik i Skellefteå. Där det liksom nu går liksom inte att få tag i en bostad eftersom det bara strömmar in högutbildat folk från hela världen till Skellefteå. Liksom. Jag klippte ut ett litet ljudklipp också. Vi kan lyssna på hur det lät i rapport.
Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Skellefteå efter batteriföretaget Northvolts etablering. Och i kombination med bostadsbristen kan nu privatpersoner hyra ut sina bostäder för uppemot 70 000 kronor i månaden.
Jag läste lite mer och liksom 2011 så var det så att kommunen lyckades sälja en enda tomt för nybyggnation i Skellefteå. Nu säljs allt de kan få klart och det rör sig om hundratals varje år. Och till och med kommunen måste rekrytera för att få färdigt, alltså fler människor som kan jobba med planering för att hitta och göra i ordning fler tomter som det går att bygga på i Skellefteå.
Det är underbart. Vad kul!
Jag kände att det här var rätt forum. För när det strömmar förbi nyheterna så var det så att det är problem i Skellefteå. Ja. Så att det kommer liksom bort. Vi pratar så himla ofta om så här, hur mycket kommer omställningen att kosta. Och här är det ju liksom, hur mycket kan man tjäna på omställningen?
Ja, absolut. Jag är ju helt säker på att alla de här länderna som går emot, jag tänker på Tjeckien då igen, liksom i Skoda-fabriken och sådär, som försöker gå emot klimatomställningen, så de binder ris för egen rygg, de här nationerna. Liksom. Det är ju så.
Det är liksom, alltså, bara försöka föreställa sig hur mycket skattemedel man skulle behöva pumpa in för att få den här nybyggarandan i Norrbotten och Västerbotten, om det inte vore för att det var en gigantisk teknisk distribution som gör att liksom, helt plötsligt så finns det något vi har tagit tätposition i och bara håller på att bygga skiten ur, rent talat. Och frågan är ju någonstans, liksom, finns det några andra chanser som vi håller på att missar i resten av Sverige, eller liksom som vi låter bli när vi liksom hela tiden fokuserar på att omställning ska kosta pengar eller att det ska finansieras med skattemedel, när man verkligen snarare behöver vara tidiga på att förstå den här omställningen och investera i den för att ta täten och sen bli liksom leverantör till hela resten av världen. Vad säger ni?
Jag tänker på det vi har pratat om tidigare, alltså gruvbrytning som vi är så himla duktiga på. Där, om vi kunde snabba upp det och ordna. Nu verkar det inte vara, alltså vi pratade ju med hon Erika Ingvalls där från SGU, Fabian, för något år sedan och sådär. Men det verkar ju inte vara jättestora problem med tillståndsprocessen och sådär, utan de ska kunna expedera grejer ganska snabbt ändå, uppfattar det som.
Alfred, du är journalist. Jag tänker att du, jag förstår att taken på detta är så här, sluta gnälla, det här är ju fantastiskt, det är ju underbart för Skellefteå liksom. Jag fattar det. Men du är journalist, du och någon borde veta liksom, så här är det, liksom, nyheter tenderar att bli negativa eller problematiserande. Och vill man då, skulle jag säga så här, vill man då inte ha bara negativa nyheter, ja men då kan man ju lyssna på Bilar med sladd till exempel, eller andra forum än just kanske Rapport, tänker jag. Det är väl liksom deras jobb att problematisera allting liksom. Är det inte det? För det är du som brukar säga så här, det gäller att känna igen en god nyhet när man ser den. Det har jag hört dig säga.
Ja, och det var väl lite det jag försökte göra här igen. Och därför liksom bara byta rubrik på den. Även min rubrik här var att det var växtverk och att det var krångel. Liksom. Så det blir ju lätt så negativt när man ska sätta rubrikerna. Liksom. Men jag tror att det som gjorde att jag ville ta med mig den här grejen till programmet och prata om det, det är just att vi ska lägga märke till att vi håller på att få en gigantisk ny exportindustri som alltså kommer att bidra massor med till Sveriges BNP och redan har liksom löst sysselsättning och avfolkningsproblematik i ett hörn av Sverige som liksom tidigare haft det lite kämpigt. Ja.
Och jag älskar också hur det liksom brinner i huvudet på de här elbilshatarna som sitter uppe i innersta liksom, norra Sverige. Liksom. De börjar se liksom, att oj, här händer det grejer. Liksom. Jag tror att det är liksom, lite blandade känslor ändå för de som bor där uppe. Man ser att det är extremt bra, men också mycket nytt och sådär som händer på en gång. Och kanske också att det händer väldigt fort.
Jag har ju mitt paradargument också mot den gruppen där, Fabian, att när de liksom argumenterar för liksom sänkt, man pratar mycket om sänkt diesel- och bensinskatt och sådär. Mm. Det handlar ju om att vi ska köpa ännu mer grejer från liksom Ryssland och Saudiarabien och skicka pengar ut ur landet och sådär. Det är ju det går ju verkligen stick i stäv med vad de här människorna egentligen vill.
Man ser kugghjulen börja snurra i någons huvud.
Exakt. Nej, det vill jag ju inte heller. Liksom.
Exakt.
Nej, men, och det är väl det, liksom, att vi får försöka förse våra lyssnare med den här förmågan att känna igen de här nyheterna. Och liksom, det är så här man liksom, varje gång man får höra de argumenten då, någon säger att vi inte har råd med omställningen, då får man komma ihåg precis de här nyheterna. Ja. Det är så här det låter när det funkar.
Ja.
Frågan är inte om vi har råd med omställningen, utan frågan är om vi har råd att låta bli. Liksom. Ja. Att det, vi har så mycket att tjäna på omställningen och om vi tvärtom då låter bli, då är det vi som kommer få köpa det här dyrt från någon annan när de redan har uppfunnit det och byggt upp sin industri där.
Och när vi säger tjäna då menar vi verkligen pengar, eller hur? Ja. Och inte ens miljö, för det är vi ju eniga om i toppen.
Men jag tror ändå miljöargumentet är svagt, ska jag säga. Ja, så de allra flesta liksom så här, miljön, man sätter sig själv först, man vill köra till fjällen, man vill göra ditt och datt, man har sina liksom, grejer som man vill göra, och sen liksom så här, så länge man kan göra det på ett miljösnällt sätt, ja, då kommer miljöargumentet där.
Måste säga att jag politiskt alltid har varit mot det här liksom med individens ansvar i de här stora frågorna. Det är ju vansinnigt att lägga liksom skuldbelägga enskilda individer. Det här är ju strukturella saker som måste ändras på politisk nivå och på ekonomisk nivå, massvis med nivåer, men att liksom så här skuldbelägga någon för att man jobbar och sliter hårt i Sveriges pissiga klimat liksom, och sen vill ta med sig familjen och åka till Kanarieöarna liksom, att det skulle vara så liksom, och då är plötsligt alla arga när man kommer tillbaka till jobb. Liksom, vad fan var det som hände, tror jag många tänker. Liksom. Det är ju liksom helt orimligt. Det är ju inte på den nivån det här ska ligga. Utan det är, man behöver ju liksom värdesätta och säga så här, men så här mycket kostar, och ska du släppa ut så här mycket så kostar det så här mycket att sätta pengar på det, så att inte miljön bara plötsligt är en bara resurs som det varit innan, det bara släppa ut fritt. Liksom. Det är ju det som var knasigt.
Jag tycker jag måste snacka om det här mer, just för att jag tror att vi har nog ändå lite olika ingångsvärden liksom i det. Jag har nog inte alls, precis som du, varit lika kategorisk och avfärda individuellt ansvar, utan jag tycker att liksom det behövs nog lite både och mina ingångsparametrar. Men det som är ofta när man liksom pratar med den mörkgröna rörelsen som liksom ibland är på gränsen till tillväxtfientlig, då kan det bli ganska svårt, och att det liksom blir bara individuellt ansvar, så att det, så fort det går att tjäna pengar på omställningen, då har den blivit ful istället. Liksom. Och det gäller ju någonstans att balansera båda, tycker jag. Liksom, att man det, och det är ju när det här blir en bra affär, då blir det ju en självgående spiral som inte går att stoppa, utan det, och det är så vi får rädda klimatet, tror jag.
Ja, det är ju så otroligt mycket mer effektivt än att hålla på med förbud, alltså, för att folk kommer fighta. Låt säga att man skulle bara leka med tanken att man skulle förbjuda bilar. Det skulle vara en sån massiv lobby mot det, och det skulle ta liksom år, och skulle man tvinga igenom det, så skulle det vara skit och alla var arga, och det skulle bara vara elände liksom, när man bara kan stimulera elbilsförsäljning och så liksom får du det här liksom som blir ett självspelande piano.
Men det är också lite poängen av att liksom med bilar med sladd också, sen vi startade på något sätt, att ändå propagera för detta, att liksom med framtidstro och med teknikutveckling så kanske det inte behövs att göra personliga uppoffringar nödvändigtvis. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att komma fram den vägen, politiskt eller praktiskt eller vad du vill. Liksom. Lycka till att få folk att bara sluta resa till, eller sluta göra ditten eller datten. Folk har väldigt, väldigt svårt att anpassa sig till det. Kanske till liten grad. Vi har ju ändå fått folk att panta burkar och sådär, absolut. Men då måste det finnas system liksom som premierar det ändå. Det går inte bara att säga till folk att sluta resa och säga till dem att nu ska du ha dåligt liksom, samvete för A, B, C eller D. Jag tror att det är jätteviktigt att vi fortsätter ha framtidstro och tänker liksom att teknik och utveckling och innovation är det som kommer ta oss ur klimatkrisen.
Och du ser vad vi har lyckats i podden också med det här. Alltså, elbilsförsäljningen ökar ju, så att vi har verkligen gjort det. Lennart.
Hörru, ni, ska vi säga att med det så är det väl dags kanske att börja rulla ur show, eller vad säger ni?
Ja.
Och vad brukar vi säga i slutet av varje program, Alfred? Du kom in som praktikant, men nu är du fullödig och kan den här biten bra.
Jo, om du vill sponsra podden, då hör du av dig till oss på spons@bilarmedsladd.se.
Du kan också besöka vår Facebook-sida eller vår hemsida bilarmedsladd.se. Där har vi på hemsidan samlat alla tidigare avsnitt också, så kan du lyssna på dem.
Just det, bilarmedsladd.se är adressen dit. Tipsa gärna vänner och bekanta om podden. Och på hemsidan som du nämnde där också så finns lite referrals och allt möjligt som man kan behöva i vardagen. Och om man vill stötta oss använder man de länkarna som finns där. Hälsa hemma, det är förstås vårdcentralen då som kommer hem till dig i elbil i Göteborgsområdet och så småningom även till Stockholm. Och gillar man showen så får man jättegärna stötta oss genom att lista sig, det vill säga välja Hälsa hemma som sin vårdcentral. Det hade hjälpt oss jättemycket på vägen, för det är ju faktiskt lite pengar kopplade till det, och då får vi möjlighet att fortsätta utveckla och innovera i primärvården.
Glöm inte heller att prenumerera på oss. Det gör du i Apple Podcaster eller Spotify eller alla andra ställen där det finns poddar. Och glöm heller inte att recensera oss där det går. Det blir vi jätteglada för.
Om du har tips eller tankar eller synpunkter på våra program så kontakta oss på info@bilamensladd.se. Du kan också mejla direkt till oss till Anders, Alfred eller Fabian@bilamensladd.se.
Vi har fått massa glada tillrop för att vi har så himla bra ljud, och det är tack vare Kristoffer Krok på Monopol Media som står för redigeringen.
Stort tack till Kristoffer. Och med det då så rullar vi ur showen, och jag säger i alla fall, kör försiktigt.
Ja, kör elektriskt.
Och jag har en ny som jag tänker stanna kvar vid nu, för vi har fått bolaget färdigt för podden, och jag säger axeln i braxen.
Jag vill säga till de lyssnarna att det är bolagsnamnet på vårt produktionsbolag som heter Axeln i braxen Media AB kanske?
Produktion AB.
Produktion AB, just det.
Och det är också det man säger när man accelererar med en elbil då, för att du kan ju inte säga gasen i botten och flygen gas eller bensin inblandat.
Ja.
Så säger man axeln i braxen istället.
Hej då ni!
Hej då!
Hej då!
Kan inte ni säga något? Labla bra.
Sjunger upp.
Nej, men nu
bam, bam, bam.
Är jag ganska redo.
Dramat.